Här är Spanarna i P1, programledare Josefin Johansson.
Stämmer helt och hållet och korrekt. Jag heter Josefin Johansson och äntligen är sommaren över så att vi kan få höra våra spanare igen. Mm. Skönt. I denna säsongspremiär är spanarna präst Camilla Liv.
Ja.
Ekonomijournalist Gunnar Harrius.
Ja.
Och programledare Jessica Jedin.
Ja.
Nu, finally. Det känns verkligen som att ni är förberedda för hösten. Det är
supertaggade för hösten.
Camilla satte liksom tonen med att det var så här upprop.
Verkligen, jag var redo att säga närvarande. Mm.
Mm. Ja, men för nu, finally, slipper vi ju solen, stranden, vinet, grillen och utserveringarna. Om ni skulle sammanfatta ert spanaruppehåll med ett ord, vad blir det då, Jessica?
Bacchanalist.
Oj,
det vill man höra mer om.
Men jag har ju som nyårslöfte att säga ja till allt. Så att, det är vad jag har gjort också under sommaren.
Vidlyftigt.
Ja.
Ja, jag förstår. Mm. Härligt, Gunnar.
Jag menar, bil.
Det är det du
är. Jag har kört mycket bil, ja.
Okay. Ja. Mm. Camilla.
Huggorm.
Oj!
Ja.
Det känns som den har tagit upp mycket tid då. Eller ja, är det flera?
Alltså, min släkt har varit sedan 1955 på ett ställe och först nu har någon blivit huggormsbiten. Men det var ju stort årets dramapunkt.
Ja.
Men vad hände då? Förlåt, men det här måste utvecklas ändå. Ja. Räckte inte med ett ord.
Vad vill du veta?
Nej, men var det sjukhusvistelse? Hur gick det? Vad gör det ont?
Det var inte jag.
Nej.
Det var helikopter, det var anafylaktisk chock. Det var svullnad, det var dramatiskt. Men det har gått bra.
Okej, okay. Skönt att höra.
Mm. Jag tänkte ju fråga som nästa sak, känner att ni har fått nog nu av sommaren och festivaler och kanoter? Men det känner du verkligen då, den här sommaren, det var tillräckligt? Nej,
men, sommaren har varit jättefin.
Ja.
Men det var liksom det som jag kom på nu när
jag
du frågade så här på volley.
Ja. Men ni andra, vill ni ha mer eller är ni klara nu med bil och bacchanal?
Bacchanalen kan man ju ta med sig.
Ja, nej, men det kan man verkligen göra. Ja. Jag tror att min lever behöver vila lite bara.
Okej, okay, ja. Jag ska inte fråga mer faktiskt, känner jag.
Det blir bara värre ju djupare du går.
Ja, det största hösttecknet är väl annars valaffischerna som kommit upp i veckan. Pryder varje kommunhus och koja nu inför valet som sker om en knapp månad. Ni har sett dem, förmodar jag. Och ja. Var det finaste ni någonsin har sett?
Jag var på Södersjukhuset i ett ärende i veckan.
Huggorm?
Nej, inte huggorm. Det var ett mer arbetsrelaterat ärende.
Ja.
Men och då så upptäckte jag att liksom runt Södersjukhuset så var alla valaffischer var så. Bättre vård, lägg ner regionerna. Alltså att de hade liksom tryckt in alla vårdaffischer där. Det känns lite cyniskt, tyckte jag.
Jag var i Högmora igår kväll.
Uh-huh.
Där stod det Högmora på varje valaffisch.
Mm.
Liberalerna i Högmora vill ha ett trafikbump, en sån här trafik, vad heter det, hinder, ja. Här, rösta på oss.
Ja.
Väldigt lokalt.
Ja, men det är väl det man ska, man får väl satsa på det, ja, den publiken, ja. Man har, höll jag på att säga, eller där man är.
Men jag bara tänkte liksom, lite så här, du kommer ut efter en operation så har det kanske inte gått jättebra, så så här, vill du ha bättre vård? Ja, jo, det hade jag velat kanske.
Ja, heja vård.
Ja.
Ja, nej, men jag det här känns ju ändå som att det liksom särskiljer sig lite från år till år, för annars brukar det kännas som att de är ungefär samma väl.
Mm.
Vad tycker du skiljer sig, på vilket sätt?
Att just Högmora var med
lokalt,
då.
Ja, just det.
Mm. Det har jag nog inte sett hittills i mitt liv. Men det, för Högmora kanske det är vanligt, jag vet inte. Men jag vet att i P1 Morgon så pratade de just det här i veckan. Och professor Bengt Johansson gav lite perspektiv på planschernas utformning.
De bästa affischerna, man får säga, till värde, och det var ju de som var 20-30-tal, liksom, då var det ju affischer, alltså det var ju konstnärer som gjorde affischerna, de var tecknade, det var roliga affischer, drastiska affischer och med ganska högt verkshöjd, och riktigt så kanske det inte är idag.
En burn där på slutet.
Mm. Verkligen.
Från Bengt Liktig.
Yep.
Men jag började ju fantisera om att man skulle vilja ha det så idag. Alltså, visst hade det varit kul om det var lite konstnärer som gjorde dem, eller?
Ja, verkligen.
Ja, absolut. Mm.
Så det kanske ger konnotationer till just 20-30-talets politik som man kanske inte alltid vill ha.
Nej.
Liksom, är det man vill kommentera.
Det ska vara modern konst.
Exakt.
Ja, vad vill du med här? Någon sån collage, eller?
Nej, men jag tänker liksom att
det politiska läget.
Det politiska läget på typ 30-talet kanske inte är det samma som man känner så här, dit ska vi tillbaka.
Den estetiken vill vi ha.
Nej, nej, men okej, men då får man fantisera, så skulle man ju då vilja ha kanske en nutida konstnär som gör något. Kan ni tänka
performance.
Jaha, det är en rörlig affisch.
Ja.
Ja, varför inte?
Ett performance.
Precis, dansa ditt budskap.
Ja, ja, gärna.
Ja, ja, nu får vi hoppas på det i framtiden helt enkelt. Ja. Däremot nu så ska vi få reda på exakt hur framtiden blir. Ja. Det är dags.
Det vet vi.
Vi ska dra igång Spanarhösten och det gör vi med Jessica.
Det gör vi. Och jag har alltså hittat platsen där amerikanska skådespelare går för att dö. Eller, det är väl lite drastiskt, men något slags sista utpost i alla fall. Där man hamnar om man har begått en av Hollywoods fyra dödssynder, det vill säga blivit cancelled, ful, gammal eller veofasa inaktuell. Alltså, jag vet nästan inte hur jag ska beskriva det här, men det var lite som att jag var med i en fantasyberättelse när jag plötsligt snubblade in i ett helt nytt parallellt universum. Jag satt och scrollade på tvn och så hittade jag en länk till History Channel, en länk som jag aldrig har sett tidigare heller, på en kanal där det inte brukar ligga. Och när jag klickade på den, då rullades det upp liksom program efter program, det ena larvigare än det andra, och samtliga var programledda av mer eller mindre prominenta amerikanska manliga skådespelare.
Från förr?
Alltså, som sagt, inte helt bara från förr, men också gärna från förr. Jag ska bara ta några exempel så ni förstår. The West med Kevin Costner. Holy Marvels med Dennis Quaid. History's Greatest Mysteries med Lawrence Fishburne. The Unbelievable med Dan Aykroyd och Secrets Declassified med David Duchovny.
Nej, men.
Alltså, det var verkligen, det bara fortsatte.
Men det är väl ändå program med teman från deras mest kända roller kanske?
Ja, eller? Så är det ju förstås. Men det här var ju inte bara ett enstaka misstag. Det fanns ju en plan, kanske till och med en konspiration. Och det säger jag förmodligen bara eftersom jag då under natten har sett alldeles för många av de här titlarna. Det är lite som hjärntvätt, omöjligt att göra utan att foliehatten åker på, i alla fall någon gång. Men det är ju för er skull. Ni vet ju att jag tittar på skräp-tv, så att ni inte ska behöva göra det.
Tack.
Tack så hemskt mycket.
Varsågod.
Det är skönt faktiskt.
Lawrence Fishburne har till exempel lärt mig i natt att Tutankhamon, för övrigt genomgående kallad för Tut.
Nej.
Jo. Han blev mördad av sina rådgivare eller sin fru, eller inte. Alternativt dog av blodförgiftning eller inte. Eller dog av malaria eller inte.
Jessica, lever han fortfarande?
Eller dog av inavel, Camilla. Eller
inte.
Alltså, det är bara fortsatte. Det tog aldrig slut. Upplägget för alla de här serierna är också exakt likadant. De manliga skådespelarna agerar berättarröster, men har alltid en inledning där de står på en dramatisk plats. Det är då green screen med antingen hotfulla pyramider eller läskiga dokumentskåp i bakgrunden. Där de då med dramatisk röst förklarar premissen för serien, som David Duchovny förstås. I alla tider har regeringar och de som arbetat för dem gjort underliga och hemska saker i nationens intresse. Samtliga skådespelare är också underligt uttryckslösa utom ögonen, där man kan se att de liksom skriker på hjälp inifrån.
Inte att de räknar pengarna på fakturan?
Nej, Dan Aykroyd.
Okay.
Han skämtade också väldigt olämpligt hela tiden under sina inlägg. Sen följer då pinsamma iscensättningar varvat med AI-dramatiseringar och, om det finns, uppseendeväckande faktiskt grova bilder av tortyr, missbildningar, massgravar och så vidare. Ja, det är en sån jävla blandning. Och för att antingen dölja eller understryka det är de också musiksatta som skräckfilmer. Hela tiden. Det ligger liksom ett konstant muller av skräckmusik.
Jag tycker att det är så otroligt synd om musikerna. När man tänker på dem.
Ja, men man kan tänka sig att de nu är ersatta av robotar också.
Ja, jag hoppas.
Men det är kort sagt ett paradis för en tittare som jag, och en skärseld för en skådespelare som precis sålt, om inte sin själ, så åtminstone sista gnutten trovärdighet. Och efter den här dramatiska inledningen ska göra precis som History Channel och leverera en spaning som inte alls lever upp till introduktionen. Och den handlar då om att det var sämre förr. Eller, det är i alla fall vad vi verkar vilja tänka. För i dessa mörka tider blickar vi bakåt och finner tröst i att det i alla fall har varit mycket värre. Mm. Det finns en amerikansk reality-serie som vi också har sett för er skull.
Tack, ja. Tack. Jobbat på, det hör jag.
Jag har verkligen jobbat på, intensivt. Den hade premiär förra året och den heter Back to the Frontier. Det är tre amerikanska familjer som får leva som på 1880-talet. Huh. Det är ingen tävling då, och tur är väl det, för de upptäcker ganska snart att de klarar inte det här om de inte ta hjälp av varann. Och så har de tre mål som ska uppfyllas. De ska bygga ett hem, så och skörda en gröda och fylla ett vinterskafferi.
Oj, oj, oj. Mm.
Och det här sysslar de då med i 12-13 avsnitt. Och i början är det ganska mycket gråt. Barnen vill inte dela säng. Kvinnorna gråter när de måste sminka av sig. Och för att det finns varken toapapper eller dusch. Alltså att det kommer som en överraskning. Det är vi ändå... Men bara det, amerikaner som kan bli överraskade.
Jag funderar på om det är att vi inte har lika nära till den tiden nu som man hade kanske för 30 år sedan. När så Dr. Quinn och Lelis på prärien var så poppis, eller?
Just det,
så kan det vara. Då fick vi andra en bild av hur det var.
Mm, att det finns lite för lite förr representerat i dramat. Så kan det faktiskt vara. Men i sann nybyggaranda så kämpar de i alla fall på. Det är faktiskt i ärlighetens namn ganska sympatiskt. Det är en ganska sympatisk serie. Jag var inte alls så... Jag kunde liksom inte vara upphöjt ironisk hela tiden.
Du blev engagerad i den här
geléburken. Jag gillade deltagarna, de var gulliga. De har hittat gulliga familjer. Och eftersom det inte är en tävling hade de inte heller gjort den här castingen när folk ska hugga varandra i strupen och sådär. Så de saftar och syltar och spikar och syr och fryser och bråkar och odlar och mjölkar, och så blir de förtvivlade när frosten kommer lite för tidigt och dödar allt i trädgården. Alltså, det är helt enkelt dåtidens vedermödor. Men de överkommer svårigheter, svetsas samman som familjer, känner tacksamhet till det lilla de har och jada jada. Känslorna svallar på ett sätt som får Farmen att framstå som en sketch. Men det slutar förstås också med återkomsten till civilisationen och nutiden, som ju då är som en dröm där en av kvinnorna kramar sin Louis Vuitton-väska och lovar att de aldrig ska överge den, och barnen tindrar när de får sina telefoner och männen kastar sina utarbetade kroppar i soffan och famlar liksom lyxsaligt efter chips. Fjärrkontrollen. Sommarens läsning har också varit en tidsresa. Det är romanen Yes the Year av Caro Claire Burke. Är det någon som har läst den?
Nej.
Tänker ni läsa den?
Nej.
Ja.
Den är också amerikansk då. Den handlar om en influencer, Natalie, en tradwife som hyllar då gammaldags kristna värderingar. Och Natalie har miljontals följare på sitt Insta-konto som hon visar upp sitt perfekta hemmafruliv för. Det är då höns och hembakt och präktigt och lyckligt. Men under ytan ser det naturligtvis inte alls ut så. Det är köksmaskiner och personal som sköter det mesta, och lyckan är förstås bara en chimär. Och Natalie är rätt så fylld av vrede och människohat. Men en morgon när hon vaknar, då är hon plötsligt fast i 1800-talet, och hennes förljugna hemmafruglädje blir då rejält satt på prov. Det är disk, döda kor, skitiga barn, sjukdomar, armod, kvinnoförtryck och glädjelöst sex i missionären. Och det är förstås samtidskritik i romanform, det här. Lättsamt politiskt, och det görs tydligt att det är just i tradwife-rörelsen då, så romantiserade förr i tiden, är något av ett straff bara för en modern människa, och i synnerhet om man är kvinna.
Ja, just det.
Förstås. Ett spelbolag har också kört en reklamkampanj förra året med just taglinen "Allt var inte bättre för", prisbelönta filmer. Vet inte om ni kommer ihåg dem. Alltså, det är någon när en fotbollsspelare får håll och hans rökande
säger, ja, men har du ätit något dåligt eller?
Ja, nej, nej, bara milkshakes. Och han radar liksom upp en massa dåliga grejer. Och sen är det en hockeymålvakt som blir jätteglad när han får liksom en papperstunna ansiktsmask av sin tränare. Han bara, vad ska den här för ansiktet? Den kommer ju skydda skitbra. Så. det här kanske inte är mitt starkaste exempel, men jag har ju också gömt det här på slutet.
Just det.
För framtiden närmar sig väl.
Ja, jag vill jättegärna veta.
Mm. Och den låter så här. Förlåt om jag slår in en öppen dörr, men både du och jag vet att det inte var bättre förr, så visa lite tacksamhet. Tack för penicillin, tack för fri abort, tack för tvättmaskin, tack för libresskomfort, tack för kaviar på tub, tack för kirurgi, tack för is i kub och tack för demokrati. Tack för biobiljett, tack för glasögonen, tack för kvinnlig rösträtt, tack för saltlakrisen. Förlåt vår klagolåt, kom tillbaks till framtiden, för om vi slutar blicka bakåt så blir det bättre sen.
En positiv spaning från dig, Jessica.
Alltså, jag vet inte vad som händer. Det är sommaren. Det är levern.
Det är jag till. Det är jag
till. Det är bakkanalen.
Nya tider. I love it. Tack. Det är Spanarna i P1 och vi spår om framtiden i det här programmet.
Jajamän.
Och i de låtsas tekoppar vår panel imaginärt håller i. Det blir dubbel låtsas, men det är
spår
så.
Spår vi teblad nu?
Ja, fast inte på riktigt. Nej. Eller det kanske du har gjort.
Någon gång. Förlåt, men vi ska inte prata om det just nu.
Ja. Ja. Det är främst ur exempel från framtiden, som, eller samtiden som vi ser framtiden. Ja, perfekt kommenterat av mig. Ja. jag gjorde det verkligen där bra, ja. Eller hur?
Ja, tack. Som en smäck.
Nej, men jag är nog lite chockad över att det blev ändå lite ljust här på slutet.
Jag vet, du vet inte vad du ska säga.
Nej,
men jag är ledsen att jag inledde på det här sättet.
Nej, tvärtom. Jag gillar att bli överraskad och jag gillar också att få tänka lite grann på sylta och safta. Så att det var många positiva saker för mig i det här. Vi får se, Gunnar, på vilket sätt du ska överraska nu.
Ja, spännande.
Du får nu nämligen ta över och berätta din spaning.
Tack. Jag ska börja med att vara väldigt, väldigt personlig. Och berätta att jag köpte ett nytt cykellås häromdagen.
Ja.
Sak som händer i mitt liv.
Nu känner jag dig.
Ja, det är så alla känner, tror jag.
Nu, jag fick en bild.
Nu vet vi. Ja. Och jag gjorde det som man gör då, det vill säga att jag sökte på internet på Best Bike Locks 2026.
Och sen, det är så.
Nu börjar det bli personligt.
Ja, verkligen. Och sen så hände det som händer. Det vill säga att 45 minuter senare så satt jag och gjorde nya sökningar. Vad är egentligen skillnaden på en ART och en SSF-certifiering? Mm. Hur många sekunder vill jag att mitt lås ska stå emot en batteridriven vinkelslip? Och hur säkert är egentligen mitt kvarter på en amerikansk 10-gradig skala där 1 är krigszon och 10 är gated community?
Okej.
Jag kunde med andra ord inte bara köpa ett cykellås, utan jag var tvungen att köpa det bästa cykellåset. Och jag upptäckte då att det fanns en hel medial mylla av artiklar och tusentals videor som kunde förklara för mig, just mig, vad som är det bästa låset.
För dig?
Ja. Mm. Det fanns till och med en hemsida som till 100% ägnar sig vecka efter vecka, artikel efter artikel, åt att ranka cykellås.
Nej,
det finns alltså, så vitt jag förstår, en person som jobbar heltid med att utvärdera cykellås.
Alltså, det här är vackert ändå. Nej, jag tycker att det finns en skönhet i det här.
Är det inte den nya arbetsmarknaden? Vi måste ha nya, nya kategorier av
yrken. Det är också så nördigt, för jag tänker att det är ett intresse. Mm. Det här görs av kärlek och glädje.
Precis, men hans mål är ju inte att cykla någonstans.
Med mig. Nej, jag vet inte. Jag lutar mig bakåt nu bara. Prata ni.
Ja, det som hade hänt mig var ju då att jag hamnade i djupt i ett hål. Det är hål som är maximering. Mm. Och det är ju den tiden som vi har levt i, maximeringsvärlden. Den värld då man inte bara kan köpa ett par hörlurar, utan man måste köpa hörlurarna med stort H, som någon kille har testat på olika sätt. Och de här hörlurarna måste representera min estetik och mina ambitioner och min ljudsituation.
Din ljudresa.
Min ljudresa kanske det är med. Men, och det här är det underbara. Jag kom också lite positivt här kanske. Den här världen håller vi nu på att lämna.
Okej.
För min spaning idag handlar om att vi nu går, att vi nu lyfter från maximeringsvärlden, och jag ska istället, jag ska berätta vart vi istället ska bo, på vilken planet. Mm. Mitt första exempel på att vi håller på att lämna den här maximeringsvärlden, det är just den här mattheten som jag kände inför att vara tvungen att lägga en halv arbetsdag på att köpa ett cykellås. Den här mattheten är nämligen inte ensam om att ha, den har till och med ett namn som är review fatigue, recensionströtthet kanske på svenska. Mm. Det myntades för något år sedan av en amerikansk forskare, och det är nu ett begrepp som verkligen fått ett uppsving i media, och den här tröttheten verkar liksom, eller förespråkare för den här tröttheten verkar säga liksom, vad gör du egentligen med ditt liv när du tror att du behöver mästerliga hörlurar eller Fortnox-säkra cykellås eller en kaffebryggare där du måste spraya bönorna med en saltvattenspray så att du kan uppnå en sån leopardeffekt på din espresso. Det är ju där vi lever nu. Eller har
jag hör att du har trillat ner i flera kaninhål under
ja, så är det verkligen. En parentes här är att recensionströttheten också har en kusin som heter survey fatigue eller formulärströtthet, som är att vi som konsumenter är så trötta på att hjälpa företag att maximera deras varor, eller kanske ännu värre, vår köpupplevelse, genom att fylla i formulär då, så att vi har slutat fylla i dem. Och företag överväger till och med att sluta ge dem till oss. Hur skönt.
Verkligen.
Koji Research, som ett bolag som gör såna här undersökningar, skrev någon slags alarmistiskt brev där det är så här, vi är nere på 12% svarsfrekvens, vilket tydligen är skrämmande lågt. Så det är det första exemplet på att maximeringen är på väg bort. Det andra, minns ni maxade filmer? Så här enormt liksom, det är storfilmer, det har vi ju kikat kvar, men också de här superhjältefilmerna, målgruppsanpassade filmerna, maximerade så att de skulle passa så många människor som möjligt utan att stöta någon. Kanske så här Marvel-filmerna, de nya Star Wars-filmerna, alltså de var, jag gillar dem aldrig, men de var ju maximerade. Mm. Det var så här, vad är bättre än en film med en superhjälte? Jo, en film med bokstavligen 34 superhjältar, som det var i den sista Avengers-filmen.
Just det, jag älskar dem förstås. Ja.
Men det är också det enda film som finns väl på bio. Alltså jag har nog inte varit på bio senaste, just för att ni har inte tagit mig än.
Jag förstår, men då har du goda nyheter, coming your way. För att det som fallit bort, det vill säga mellanbudgetfilmen, kanske ett drama, alltså filmer som gjordes på 90-talet, det har ju varit de som har försvunnit. Kanske att det är så en ung Michelle Pfeiffer och jag vet inte, George Clooney som har lite olika problem, och så löser de sig och så är det inte mer med det. Det har funnits en rörelse på internet som är Bring Back Movies for Adults. Alltså ta tillbaka filmer för vuxna, och då menar jag inte erotik utan bara helt vanliga filmer som de var förr. Matt Damon och Ben Affleck i ett berömt klipp från innan sommaren liksom pratade vitt och brett om den här rörelsen och att det här måste hända, och kanske är det så att de nu håller på att få sin vilja igenom, för att i Indien, världens, som har två av världens tre största filmmarknader, där är nu mellanbudgetfilmen på stark återmarsch enligt Economic Times, som jag läser varje vecka och inte alls liksom scrollade igenom för att hitta det här exemplet. Och i USA så ser man nu vissa tecken på en återkomst för omaxade mellanbudgetfilmer för vuxna. I veckan kom The Invite, som är en relationsthriller i gammalt 90-talssnitt. Nu i höst kommer Heart of the Beast och Verity, filmer som kostar en vanlig mängd pengar, som handlar om vanliga filmsaker och som har en helt vanlig mängd världsstjärnor i sig. Mm. Kanske tre bara.
Kanske en helt vanlig publik.
Kanske en helt vanlig publik.
Ja. Är den också en vanlig längd på den?
Det vet jag ännu inte. Nej, jag har inte sett. Men man kan ju hoppas att den är 99 minuter.
Alltså det kan 99 minuter är det absolut
för de här
4,5
timmarna, de har inte jag. Nej. Att sitta i en biosalong.
Ja, om det är Spider-Man alltså, eller Avengers, jag har nog den tiden. Men
man behöver också ju det om det ska vara 34 hjältar med.
Jo, det är sant. Ja,
ja, men det är också verklighetsflykten. Ja. Den.
Sista exemplet, lite snabbt. Vi pratade om luxmaxing i det här programmet förut. Alltså unga, framförallt män, som äter hundratals olika piller och preparat och tränar väldigt mycket och opererar sig och eventuellt också slår på sina egna ansikten med en hammare för att maximera sina utseenden. De är nu hopplöst ute. Det vi söker nu...
Ja, jobbar så.
De har verkligen lagt ner mycket tid på det.
Det vi är ute efter nu är ett ansikte som andas gamla pengar. Ett old money face.
Oh, gud, det här är också ett svårt ansikte att
jättesvårt.
Ha.
Hur ser det ut? Det ska jag berätta för dig, för det har tidningen The Spectator skrivit om. Det är ett orört ansikte som är levt i, och det är snyggt utan att vara liksom maximerat snyggt. Det är liksom inte uttänkt snyggt, det bara råkar vara snyggt, vilket ju såklart är helt omöjligt att uppnå. Men det är ändå bättre kanske än...
Man har inte ens sportmössa.
Ja, men vet du vad? Du kan, om någon någonsin har en invändning med ditt utseende kan du säga bara, ja men det här är mitt old money face. Så okay. Kommer man i alla fall undan med det.
Men det är väldigt bra marknaden, för att hela tiden så har vi satt så omöjliga standarder för folks utseenden. Mm. Och så har folk så, nej, det är inte omöjligt för mig. Låt mig, ge mig den där hammaren så ska du få se.
Exakt.
Men nu är det verkligen helt omöjligt.
Nu måste det bara vara.
Det går inte uppnå på något sätt än att bara vara
precis, nu är det åter till genetiken.
Ja. Ja, alltså precis, det här är ju verkligen bara ett annat sätt att säga, vet du vad som är inne nu? Att vara snygg.
Men
så kan det väl vara. Jag behöver i alla fall inte vara snygg på det här maxade sättet. Hur ser då den här nya avmaxade världen ut? David Epstein, som är någon sån liksom livsstilsguru slash författare, skrev en bästsäljande bok som kom precis nu innan sommaren. Han menar att satisfying, alltså att nöja sig, det är det som är det nya. Det här är ett begrepp som den amerikanska Nobelpristagaren i ekonomi Herbert Simon myntade redan på 50-talet. Men nu är det alltså det nya heta, att nöja sig. Och det är då alltså Nobelpristagaråsikten om hur framtiden kommer att se ut. Att vi kommer bara gå runt och nöja oss med saker. Vad skönt! Jag har tyvärr en liten annan framtidsvision här.
Okay.
Det är ju trots allt så att det är fortfarande vi som är vi som håller på med det här. Och att
alltså det här är som att vara människa.
Ja, som att vara människa och leva våra liv. Mm. Och vi kommer inte bara fälla bak våra ryggstöd och slappna av och nöja oss, utan för att liksom, när man har sett the 29 most important things you need to know before buying a new pair of sneakers in 2026 på YouTube, då kan man sedan inte bara gå ut och nöja sig med vilka skor som helst.
Nej, då har du ju investerat i det här ju.
Ja, vi är så inkörda på det här tänket att vi kommer fortsätta vilja maximera, men vi kommer göra på ett annat sätt. Min egentliga spaning är att vi nu kliver rakt in i någon slags ultimat ironi, som är att vi kommer göra det tillräckliga till en prestationssport. Mm. Vi kommer att tillräcklighetsmaximera. Det kommer inte handla om vem som har det teoretiskt bästa cykellåset, utan det kommer handla om vem som är bäst och snabbast på att bara köpa ett helt okej lås som funkar för mig.
Åh, här kommer jag vinna.
Vi kommer sitta på middagar och skryta om hur lite research vi har gjort. Jag plockade bara här från en kundtidning från 99 utan att läsa receptet. Och nu är det här, mat på bordet. Nu äter vi det här. Mm. Och vi kommer anstränga ihjäl oss för att göra det här. För vi kan inte sluta maximera. Vi har bara börjat att optimera vår egen avspändhet. Framtiden tillhör inte den som har hittat den perfekta produkten, utan den som vinner tävlingen i att vara mest tillräckligt bra. Så att lycka till nu i höst.
Tack.
Se till att försöka vara absolut bäst på att absolut inte försöka vara bäst.
Det är så många krångel och vinklar och vrår i det här. Förstår du vad jag menar?
Att tankegrupperna är otroliga. Det var en trippel negation eller någonting i den stället.
Men jag tror jag hänger med och jag säger ja, men ganska bra för mig då.
Skönt.
Tack för det. så skönt att ha lite jazz tillbaka i P1, va? Mm. Efter det långa sommaruppehållet så är vi nu här med spanarna. Och innan vi fick höra de här goa tonerna så spanade Gunnar Harrius om att framtiden tillhör den som är mest good enough.
Ja, eller bäst på att... Precis, bäst på att utföra aktiviteten good enough. Typ. Ja.
Och man får gärna berätta om det.
Gärna.
Ja, ja men jag tror jag hänger med. Jag stannar lite vid satisfying för det lät så gulligt. Bara.
Mm, sure.
Jag kommer kanske bara jobba med det. Efter dessa mindboggling minnesövningar, hjärnan har fått olika krumbukter, så ska du, Camilla, få göra dagens tredje spaning. Varsågod.
Ja, tack så mycket. Jag tänkte ta min avstamp i medeltiden. Mm. Det känns väl färskt.
Förr i tiden? Ja, du tänkte börja förr i tiden?
Ja. Ja. Under sommaren så har jag läst en bok om de medeltida ankoriterna. Det var väldigt fromma kvinnor och män som lät mura in sig själva ensamma i ett rum i anslutning till någon kyrka.
Panik.
För att leva resten av sina dagar där inne. Och det kunde vara så här 40-90 år, liksom, ja, beroende på när.
Mm. Någon stack in mat och vatten.
De hade tre små fönsteröppningar. Mm. En in mot kyrkorummet, en ut mot gatan och en där mat kunde komma in och liksom konsekvenserna av mat kunde komma ut. Och där var de sen.
Varför ser du så nöjd ut, Camilla? Det känns som att du verkligen känner så här, wow, vilken grej.
Ja, men jag tycker det här är fascinerande. men jag tänker att de var exempel på superintroverta människor. Mm. Och det är mitt tema här idag. På den senaste tiden så har jag tänkt mycket på detta. Förr i världen då, på medeltiden till exempel, så betraktades det här som en superkraft. Eremiten var eliten, liksom.
Mm.
Men så har det inte varit, i alla fall inte under min levnadstid. Efter att ha uteblivit från ett kalas en gång så fick jag ett vykort som ser ut så här. Nu visar jag upp en bild. Det är en sån här knuten upp till kamphand och så står det "Introverts unite separately in your own homes." Alltså introverta, förenen eder, var och en på sitt håll i era egna hem. Och åtminstone i arbetslivet så har den ideala medarbetaren ofta behövt passa in på annonsbeskrivningar av typen du är en social, driven och kommunikativ lagspelare som trivs i högt tempo och älskar nya utmaningar.
Oh.
Mm.
Men min spaning idag handlar om tecken på förändring.
Mm.
För precis som alla andra diagnoser och pseudodiagnoser som florerar så tycker jag mig kunna skönja en lite mer nyanserad bild av hur introverta är och vad de behöver. Och nu ser jag att det växer fram sammanhang för introverterade, eller vad det heter.
Mm, just det, ja. Introverts.
Jag skulle vilja ge mig ut på tunn is och säga att 2027, de introvertas revanschår.
Mm. Kommer man börja säga att det är en superkraft nu igen?
Ja, jag tror det, ja, tyvärr. Ja. Och sen 2029 så börjar vi montera ner det. Men nu snart...
Ja, det finns ett fönster här.
Ja, det finns ett fönster, ett litet...
Litet fönster mot kyrkan,
mot
gatan,
kyrkan,
eller
gatan.
Var det tredje nu var.
Ja, ja. Jag ser tre tecken i tiden. Det första är en neurologisk forskning på området som har börjat sippra in bland mina algoritmer. Jag vet inte hur det är hos er. Med goda råd, lika så. Enligt en stor neurovetenskapsinfluencer som heter Kyle Cox så har introverter har 2,3 timmar på sig till exempel på en fest. Sen tar det neurokemiska bränslet slut.
Mm.
Bränslet heter acetylkolin och är en signalsubstans. En slags intryckstransportsystem som är annorlunda än det dopaminsystem som extroverten mitt på dansgolvet blir hög på, så att säga. Det är två olika system i hjärnan. Ett av Kyle Cox råd för festen är att låsa in sig på toaletten i 10 minuter utan att ta fram mobiltelefonen, bara sitta där i mörkret. För då kan introverten få lite återställning av acetylkolinförrådet, om jag förstår saken rätt. Man kan festa en liten stund till.
Man laddar om liksom.
Ja, det byggs på lite mer av den signalsubstansen.
Senaste åren jag har varit på Comic-Con har de ju infört ett tyst rum.
Aha.
Kan gå, många av besökarna kan gå dit och
det tycker jag alla mässor borde ha faktiskt.
Noise cancelling lurar och sitta ett litet tag. Det är
exakt.
Ju jätte, det har ju föregripit det här.
Ja,
tips både bokmässan och
ja,
och Flower Show eller vad de heter. Ja.
Och båda, det här exemplet som du tar upp, Jessica, det är ju liksom att tydliggöra att det inte är något fel på introverten.
Nej, verkligen. Nej, den är så välkommen finnas. Och önskad. Vi vet att ni här är introverta och här får ni så att ni kan trivas i den här miljön.
Underbart. Mitt andra exempel är att på flera bibliotek i landet så finns något som heter Silent Book Club. Och i minst 50 andra länder. Och formatet är enkelt. Man bestämmer en plats, ett café eller ett bibliotek eller en park eller någons vardagsrum. Deltagarna dyker upp med varsin bok.
Inte samma?
Inte samma. Man väljer en bok. Man småpratar kanske en liten stund först över kaffe eller ett glas rödtjut och sen läser alla tyst tillsammans vanligtvis i ungefär en timme.
Men alltså, det här praktiserar ju jag. Alltså, jag är ju kanske inte så introvert, men jag har uppenbarligen annekterat, alltså, kulturellt approprierat helt enkelt.
Introvert är snarare kostym, Jessica.
Det här älskar jag nämligen, när man sitter och läser och någon annan sitter och läser bredvid.
Precis.
Det är mycket trevligare.
Ja, så att man behöver inte vara ensam. Alla får läsa vad de vill. Mm. Och det är ju en fördom, förstår jag, att introverta människor vill vara ensamma, så är det inte alls. Det behöver bara ske på andra sätt, liksom. På Årsta bibliotek söder om Stockholm erbjuds detta, Jessica, om du vill göra det.
Mycket bra att veta. Mm.
Men är inte bibliotek i grunden det?
I och för sig. I och för sig.
Ja, men
nu labelar vi det som Silent Book Club.
Och helt plötsligt kan det kännas någonting härligt. Jag förstår precis.
Ja. Och på MoMA, det fantastiska museet för modern konst i New York, så finns Silent Mornings för den som vill slippa turistgrupper och högljudda visningar och människor som står och yrar om tavlors betydelse högljutt. Så kan man lösa en biljett och smyga dit inkognito. Det är såklart ett begränsat antal biljetter.
Förstås.
Mm. Mitt tredje exempel är en färsk artikel i Academia Magazine. Där menar man att introverter inte längre kommer att bli förbisedda på arbetsmarknaden på det sätt som har gjorts de senaste åren. I en tröstande text beskrivs hur vi under 2026 sett nya karriärer växa fram, arbeten som enligt artikeln premierar fokus, lyssnande, kreativitet och självständigt tänkande.
Och då har de sorterats bort tidigare då, för de kanske inte bara sa tjena, hej hej. Nej, på intervjun. Utan,
nej,
och då var det så, vi måste ha den där jätte over the top och inte den tysta, eller?
Exakt.
Jag förstår.
Ja. Men det är kanske bara delvis sant, för jag har sökt med ljus och lykta efter jobbannonser som innehåller ordet introvert. Men så långt har vi inte kommit.
Nej.
Men i framtiden. Ja? I framtiden kanske.
Gärna.
Om man går in, det här är min, så här kommer det att bli, är jag säker på. Om man går in på framtidens arbetsförmedlingshemsida så tror jag att det kommer att finnas liksom tre knappar uppe till höger. En för introverta, en för extroverta och en för, jag vet inte.
Ambiverta.
Ambiverta som det heter. Jag vet inte vad det är, jag försöker förstå.
Det är vanlig människa heter det bara.
Vanlig människa-knapp finns.
Jag har spanat på diagnosen extrovert-introvert någon gång för att det är kanske det fånigaste jag har hört. Men jag...
Och om man klickar då på introvertjobben-knappen så kommer såna här jobbannonser att dyka upp. Sökas. Senior introvert. Senior introvert. Är du en person som helst vill tänka innan du svarar? Tycker du att möten ibland hade kunnat vara mail? Vill du slippa gå på gemensamt fika? Har du någon gång gått på toaletten på en konferens för att få vara ensam i 3 minuter? Då kan du vara precis den vi söker. Vi är ett växande företag som nu söker kompetens med förmågan att arbeta i fred. Vi söker dig som kan koncentrera dig länge utan att behöva någon som säger bra jobbat var 7:e minut. Som hellre kommer med den briljanta idén dagen efter mötet än den halvbriljanta mitt under mötet. Som inte behöver vara i centrum i rummet för att märka vad som händer i rummet. Som har minst 3 tankar som du aldrig har sagt högt. Som tycker att kan vi ta en snabb avstämning är en mening som bör användas med stor försiktighet. Vi erbjuder 40 timmars arbetsvecka varav högst 12 minuter är kallprat. Flexibla arbetstider, mycket hemmajobb. Inga pingisbord, ingen AV och naturligtvis ingen kick-off eller julfest med lekar. Ansök genom att skicka ett mejl. Vi kommer inte att ringa dig.
Nu vill man ju veta vilken arbetsgivare det här är.
Det är en kärleksförklaring till introverten.
Ja.
Rörd.
Verkligen.
Ja. Så fint.
Så att inte längre unite separately in your own homes, utan det kommer att växa fram liksom tredje rummet platser även för dessa människor.
Det är trösterikt att alla ska få vara med.
Det är också fruktansvärda nyheter för oss, känner jag. Liksom, alltså, jag föreställer mig att tre vid det här bordet kanske mer identifierar sig som gaphalsar.
Vi får skärpa oss helt enkelt.
Ja. Nej, men det är ju någonting med att alla, liksom, alla får en plats oavsett vad man har för diagnos och fel på sig, eller vad säga. Ja. Vad man har för liksom, hinder.
Jag är en gaphals, men jag har suttit inlåst på toaletter på fester i mörkret och bara andats, djupandats.
Mm. Men det är väl också någonting med den gamla hederliga blandningen av folk som saknas lite grann.
Ja, precis.
Det här kravet på att alla måste vara exakt likadana.
Ja. Nej, jag tycker det låter skönt med Silent Book Club till exempel. Jag tror bara om jag ska prova det.
Mm, du kan få komma och sitta och läsa breven.
Får jag det? En hel timme bara läsa.
Spännande. Ja, jag blev tyvärr inte inbjuden, men okej.
Okay. Alla får komma och sitta och läsa.
Yes, jag får också vara med. Hurra. Tack för det, Camilla. Jag tycker att ni alla har lärt mig olika saker idag som jag kommer ta med mig. Till exempel så kommer jag tänka mycket på det här med tillräcklighetsmaximera. Det låter som något som jag skulle kunna vara bra på.
Mm.
Ja, vi får se.
Jag också.
Också att jag kommer ta med mig uttrycket eremiten var eliten. Det känns också som att det finns någonting där. Kanske ett tröjtryck, jag vet inte.
Ja, kan bli en broderad kudde.
Men också kommer jag gå omkring och börja säga kalla olika människor bara för tutt.
Ja, tört, om jag får be.
Tört, det var också härligt. Mm. På söndag så gäller det premiär av Gift vid första ögonkastet XL eller SVT:s partiledarutfrågningar. Vad väljer ni?
XL?
Ja, det är den stora varianten. Häng med nu, Camilla. Det kommer vara extra många deltagare. De bor tillsammans. Det här vet du.
Nej, okej. Okay. Jag fick andra bilder i huvudet. Jag fattar ingenting.
Men man skulle kunna slå ihop det. Partiledarna bor tillsammans i 24 timmar.
Ja, och så vet vi inte vem som hamnar med vem.
Nej.
Kanon,
perfekt.
Som valet själv.
Det är röstning, utröstning som utröstning.
Hörrni, det var det. Plåstret är av och alla sår är läkta, va? Ja, jag vet inte.
Ja.
Spaningarna är gjorda i alla fall i panelen. Så att Jessica Gedin, Gunnar Harrius och Camilla Liv. I kontrollrummet hade vi Maria Stilberg och producent Märta Mystene. Jag sitter här, heter Josefin Johansson. Nu ska vi ta helg med Amor, Ate, Afim. På svenska, kärlek in i det sista. Fint, med Renee Rosnes. Hej då!
Hej då!
Trevlig helg!
Det här var Spanarna, programledare Jossan Josefin Johansson, musikredaktör Berit Nygren. Spanarna sänds fredagar och lördagar i P1 och alla avsnitt finns att lyssna till i appen Sveriges Radio. Fortsätt att följa Spanarna.